Nu är Ring P1 igång. Jag heter Emma Rasper och jag vill att just du som lyssnar ska ringa in. Vad går du runt och tänker på? Har du en åsikt? Ja, men dela då snälla med dig. Vi vill höra här i Ring P1. Telefonnumret är 020 22 10 10. 020 22 10 10 ringer du gärna nu med en gång. Först ut är Roland Malmborg från Nacka. Hej Roland.
Från Saltsjöbaden, ja.
Från Saltsjöbaden, ja. Då rätt ska vara rätt. Men du vill prata kärnkraft, eller hur?
Ja, egentligen vill jag ju prata alternativen där. Det främsta är ju sparandet, och det tokigaste vi håller på med just nu är AI-centralerna. Där alltså i Mellansverige så har man ansökt om att anlägga AI-centraler som kommer att kräva kanske 5 nya svenska kärnkraftverk. En sån där central kan dra ett halvt stort kärnkraftverk. Men det stora bekymret med kärnkraften är ju då att alltså regeringen, jag förstår inte varför de har bitit sig fast i denna urmodiga och livsfarliga teknik. Det är en halvkunnighet som råder på toppnivå som är alltså sämre än stora 10 000-tals människor i Sverige hade i 1980 kärnkraftsomröstningen. Då var folk kunniga om kärnkraft. Men kärnkraft har 3 tunga förutsättningar. För det första måste du ha fred evigt i världen. För att det spelar ingen roll hur mycket vapen vi skaffar. Har vi kärnkraftverk här och en fiende vill slå ut Sverige så att Sverige inte är språngbräda för NATO eller något annat, ja, då bombar man kärnkraftverken. Ja. Så Sverige förstört, va? Alltså det lönar sig inte att invadera då, va? Hela NATO-resonemanget har pratat om invasion, men det är frågan om att avvärja en språngbräda från NATO. Och så att det förutsätter evig fred. Mm-hmm. Och förutsättning 2 förutsätter en värld evigt utan någon terrorist. Vi har bara haft tur i världen att terroristerna inte har gett sig på kärnkraften ännu. Mm. Men den tredje förutsättningen är nästan okänd i Sverige. Den debatteras väldigt mycket i världen, men när jag försöker googla i Sverige så finns det ingen som debatterar det. Och det är det att kärnkraften förutsätter en sol utan fläckar. Det där låter konstigt, men det är så att solfläckarna blir statistiskt vartannat århundrade så stora att de skickar iväg någon plasmaprojektil som träffar jorden. Alltså i 10 000 år så har vi vartannat århundrade statistiskt haft en träff
Roland.
Av en sån. Ja. Och den slår in all el, och då härdsmälter alla kärnkraftverken. Oj. Och alla begagnade härdarna. Okay. I vattenbad kokar torrt.
Roland, jag måste erkänna, jag har inte hört det här om risken med solfläckar, men det resonemanget står ju du för. Men jag funderar på, för att igår kom det då en nyhet om att regeringen har tecknat ett avtal om statligt stöd och delägande i ett kärnkraftsbolag.
Precis, det är därför jag ringde.
Ja, jag förstår. Men då säger ju alltså de som är för att vi ska ha mer kärnkraft säger ju att i inget seriöst land överger staten sitt ansvar för en stabil elproduktion. Att inte säkra stödet för kärnkraft skulle vara mycket farligare och mycket dyrare, säger Ulf Kristersson. Hur tänker du då att vi ska, om vi inte ska ha kärnkraft, vad ska vi ha istället?
Alltså dyrare. Svenska folket är så historiskt okunniga så de fattar inte att Hormuzkriget, som har höjt priserna med 10-tals% runt hela jorden, är orsakad av den påstådda fredliga kärnkraften. Om det inte fanns fredlig kärnkraft, som det kallas, så hade det inte spritts till nya länder som Iran försöker kanske göra.
Jag hänger inte riktigt med på det resonemanget. Vad har kärnkraft med krisen i Hormuzsundet att göra?
Jo, det är alltså det är den påstådda fredliga kärnkraften som sprider atomteknik till atombomber. Indien,
ja, det hänger på det sättet.
Indien,
ja.
Indien importerade kärnbränsle med löfte att inte använda det för annat än för fredligt. Och så byggde de bomber utav det.
Mm. Du ser riskerna verkligen med alltså att kärnkraftverk i krigstider och terroristtider kan drabba väldigt hårt.
Sen är det här nonsenssnacket om billigt. För vilken generation då? Mm. Alltså den ström som jag...
Men Roland, vad ser du för alternativ då? Om vi ska tänka lite
alltså
framåt.
Det första alternativet är att vi måste fundera på vad slösar vi energi på.
Okej, okay, så vi ska alltså ha liksom lägre elförbrukning överlag.
Sparandet är den stora megawatten. Va? Mm. Men om vi tar tre jättegrejer som vi kan spara i världen. Börja pumpa det mesta utav vattnet med vindkraft till vattentornen. Mm. Det andra är använd ytjord.
Försvann Roland nu. Du försvann lite där. Men du Roland...
Ytjordkyla kring Medelhavet för luftkonditionering, inte atomkraft och olja.
Roland, det blir väldigt tekniskt här. Jag tänker, du har framfört din åsikt och jag tackar så mycket för det. Vi måste släppa in andra lyssnare. Tack Roland. Jag tror säkert vi kommer fortsätta debattera Ring P1 här i... Nej, inte debattera Ring P1. Ja, det kan vi också göra. Men vi ska debattera kärnkraft i Ring P1. Det kan vi fortsätta göra. Tack för att du ringde Roland. Telefonnumret hit är 020 22 10 10. Hans Givander från Gunsta, stämmer det?
Ja, just det. Det är utanför Uppsala.
Ja, precis. Vad vill du prata om?
Jag vill prata om NATO-medlemskapet och DCA-avtalet med USA.
Ja.
Ja, jag har varit intresserad eller rört av frågan om svenskt NATO-medlemskap sedan den diskussionen kom upp. Och jag är verksam i nätverket för alliansfrihet och fred. Så jag anser att alliansfriheten har varit bra för Sverige. Den har bidragit till att vi har stått utanför krig i bortåt 200 år. Att det har kommit till Sverige, så att säga.
Men vad tänker du nu då? Nu är Sverige med i NATO och har DCA-avtal.
Jag är alltså orolig för att Sverige som NATO-medlemskap och med det här avtalet med USA om 17 baser där USA ska kunna få använda, att det riskerar att dra in Sverige i krig. Och det här det har ju föregått, alltså det har utan någon inga folkomröstningar eller förankring bland folket
det var ju
en demokratifråga. Ja.
Samtidigt så kan man ju säga att så här, vi har ju röstat på partier som på olika sätt har varit för eller emot NATO, så på det sättet har man ju kunnat rösta. Men du känner ändå inte att du har fått riktigt mycket inflytande i den här frågan, förstår jag.
Nej. Socialdemokraterna lovade ju på en partikongress för några år sedan att aldrig söka medlemskap i NATO.
Nej, så det är löften.
Det är löftesbrott.
Men nu är vi ju med i NATO. Liksom, vad kan vi göra nu, menar du då, om man har din åsikt att vi inte borde vara det?
Då borde vi ha politiker på våra listor som vill avbryta, gå ur NATO-medlemskapet och avbryta det så avtalet.
Okay. Hans Givander, du har framfört din åsikt här i Ring P1. Jag tackar för det.
Ja,
tack. Hej. Inte riktigt samma ämne, men nästan hade vi ju igår. Då var det Sven som ringde från Jönköping. Han tycker inte att någon ska behöva tvingas att inkallas till krig. Han menade att en armé bör vara byggd på frivillig basis och att staten inte ska kunna bestämma att någon ska skickas ut i strid. Och då har vi frågat på Ring P1s Facebook-sida, vad tycker du? Ska det vara frivilligt att bidra till försvaret av ett land i krig? Varför inte? Och det här har... Alltså, vi har fått in extremt många kommentarer om detta. En fråga som verkligen engagerar. Eller ska bara läsa några stycken av dem nu då? Oskar skriver, om man ska åtnjuta sig rätten att leva och bo samt ta del av välfärdssystemet i Sverige, så är det väl självklart att man ska göra vad man kan för att försvara det. Vilket man kan göra på olika sätt, inte bara hålla ett vapen. Ylva tycker, mina söner ska inte behöva dö för ett meningslöst krig. Våra politiker ska satsa på diplomati och inte krigshets. Det har fungerat bra förut. Marina skriver, ingen ska tvingas att kriga, punkt slut. Krig är ingen lösning. Fred kommer bara när alla förstår detta. Men än så länge vill de rika och de fattiga kriga för de rika. Sonny skriver, jag har gjort värnplikt som alla andra i min generation med några undantag. Det är ett ögonbrynshöjande att så många nu tar demokrati och frihet för given. Och Thomas skriver, gör dina skyldigheter innan du kräver rättigheter. Ja, en fråga som väcker många känslor och tankar. Nu sänder vi direkt här i Ring P1 så du kan ringa in om detta ämne eller något helt annat. Telefonnumret är 020 22 10 10. Jag säger hej till Barbro Johansson från Töreboda. Hej!
Hej!
Vad vill du prata om?
Jo, när jag hör den här debatten i morse om man ska betala skatteminskningar och skattehöjningar och hur det drabbar folk och man vill att människor ska ha mer i plånboken.
Mm. Var det det här mellan, och, var det mellan Ulf Kristersson och Nooshi Dadgostar i morse eller?
Ja, just det. Och jag har precis suttit, jag är pensionär, jag har suttit och betalt mina räkningar och jag får en massa tiggarbrev från såna här fonder som man betalar istället för blommor till begravningar. Mm. Och det handlar ju mycket om, det är lungor och hjärtat och det är hjärnfonden och det är, ja, det är hörsel och det är syn och allt. Massor. Mm. Fler finns det ju. Och så börjar jag tänka så här att jag vill inte ha högre pension. Och ändå räknas jag nästan fattigpensionär. Jag vill ha en höftledsoperation. Därför att den här forskningen och den här kunskapen, den når ju, den ligger ju som kvar. De får aldrig nog med kunskap och den är svår att föra ner i sjukvården och det kostar pengar där. Och det kan inte vara rationellt att man ju har de här systemen då med enskilda fonder som skickar runt tiggarbrev.
Men menar du att det här med, alltså, ja, vad kan det vara, liksom, hjärt- och lungfonden, allt vad de heter, att det är ett tecken på att de har för lite pengar? Eller vad är det du, jag förstår inte
riktigt. Visst, det de säger ju det rent ut. Ja. Varenda liten krona är bra för det går till nya provrör.
Men då skulle du hellre vilja betala mer i skatt?
Ja. Ja. Verkligen, för jag kan som inte tänka när jag har gått upp för mig hur många de här 90 000 kontorna är.
Mm, mm,
och att det skulle underlätta väldigt mycket om, alltså vården då, man pratar, det ska inte vara mer pengar i vården, men det skulle ju kunna vara mer kunskap i vården så kanske det blev lite bättre, alltså den blev kvalitet bättre.
Mm, mm. Ja, men jag förstår.
Det är inte bara vad jag som tänker så.
Vem vet?
Ja, men det handlar om miljoner, jag förstår.
Mm.
Jag förstår det här med barnfamiljen och så, att man behöver mer högre barnbidrag. Beskatta det då. Mm. För alla betalar ju skatt, mer eller mindre.
Menar du liksom för... Okay.
Mm. Ja, och man sätter då de som är rika kommer ju inte få några pengar då.
Nej, just det. Då beskattas barnbidraget bort typ. Ja.
Ja.
Barbro Johansson.
Mer skatt.
Mer skatt. Inget. Ja, bra. Då tycker du det. Tack för den åsikten.
Ja.
Hej då.
Ja,
hej. Hej.
Hej.
Också en mycket bra fråga. Mer eller mindre skatt, hur mycket ska vi betala? Det kan vi absolut debattera i Ring P1. Har du en motsats åsikt till Barbro till exempel, ring in 020 22 10 10 020 22 10 10. Tibor Madjar från Göteborg, hej.
Hej, hej.
Vad vill du prata om?
Jo, jag ville prata om ensamhushåll.
Ja.
Jag är man på 59 år idag, fullt arbetsför och lever ensam.
Mm.
Bor i Göteborg och det är ju en väldigt stor andel av svenska befolkningen, speciellt i städer och som lever ensamma, typ som jag.
Ja, men det finns ganska många, jag har inte den siffran nu, men ensamhushåll i Sverige, absolut.
Ja, exakt. Det är en jättestor procentsats. Mm. Och, nej, det jag tänker på liksom att alla partier, de pratar hit och dit om att vi ska få si och så mycket mer i plånboken och barnfamiljer och pensionärer, de får också mer hjälp och mer pengar i plånboken. Men Men vi andra då, som bor i ensam, som bor ensamma i ensamhushåll.
Nej, precis. Det är inte så mycket fokus på det, ja, i politiken nu i valrörelsen. Det är mycket familjer och sånt, ja.
Ja, det är ingen fokus alls skulle jag vilja säga, för att jag har inte hört något, och jag skulle gärna ta ett snack med, ja, alla dessa ledarna och bara ställa den här frågan hur de tänker att vi ska överleva med tanke på...
Ja, men det är intressant. Alltså, nu fick jag in lite siffror här. Det är ju alltså 2,1 miljoner hushåll. 41% består av en person. Sverige är ett av de länder som har högst andel ensamhushåll. Ja. Så det är ju, ni borde ju vara en ganska röst... Alltså, det är en ganska stor väljargrupp. Sen klart,
exakt.
Det är väldigt olika det, liksom, hur man... Ja,
det finns ju, och det är precis det jag har tänkt. Liksom, att de har missat detta på något sätt, det är ju helt otroligt. Och så precis nu innan valet, liksom, jag hade gärna velat ta upp det på något sätt. För,
men vad är det du skulle vilja ha? Ja, men jag förstår, men om du tänker mer konkret då, så vad är det du vill att politiker ska se eller höra eller göra för ensamhushållen?
Nej, men det är ju som fokus just på som jag sa då, på pensionärer och speciellt barnfamiljer, att de har det kämpigt. Men det har ju vi också.
Mm.
Men vi får ju inga bidrag, vi får ingen hjälp. Och,
nej. Alltså, sen är det väl så här, vissa grejer då, som till exempel, okej, regeringen har sänkt matmomsen. Alltså det påverkar ju dig också, och barnfamiljer. Alltså det finns ju åtgärder som påverkar stora delar av samhället, där du är inräknad. Men
jag har ju då... Liksom, förra året fick jag bara på ett bräde en hyreshöjning på 1600 kronor.
Mm.
Den löneförhöjningen har ju inte jag fått.
Mm.
Och dessutom så två gånger i år har de höjt hyran med ytterligare 800 kronor.
Mm.
Alltså det drar iväg i sådana summor. Och jag menar, som sagt, jag jobbar ju fulltid och allt det där. Men jag får inte ihop det längre. Va? Jag ligger på plus minus noll, och sen är det ju sagt så här, jag hörde på radion för delar någon månad sedan eller några veckor sedan, där de pratar om att om man då, nu tappar jag ordet där, men när du har betalt hyra och el och telefon och sånt, så ska du ha över 6800 kronor.
Just det.
Och jag lever ju på plus minus noll. Liksom. Hade jag haft 6-7 tusen över, så hade jag varit överlycklig.
Mm. Kan du säga hur det har förändrats då över tid? Alltså så här, för det vet jag också, debatterades också i morse med Nooshi Dadgostar och Ulf Kristersson, och att så här, mycket har blivit dyrare i samhället. Alltså, hur har du märkt det?
Nej, men jag märker ju det liksom, att jag får ju tänka mig för när jag går och handlar i affären. Liksom, vilket som är, man kollar ju efter det billigaste.
Mm.
Det här, sen är det ju, tänker jag liksom, nu när semestern kommer, jag har inte råd att åka utomlands, jag har inte ens råd att ta någon semester i Sverige, så jag blir sittandes i min lägenhet, och det är ju lite tråkigt. Det är sånt som påverkar. Varannan månad så får jag fylla upp frysen och kylen med mat och skafferiet och sånt här, och månaden efter så får jag välja att tanka upp min bil bara för att kunna ta mig till och från jobbet. Så jag måste ju välja liksom vilket jag ska göra, och det är ju mer eller mindre en överlevnadsfråga då.
Men Tibor, slutligen då, alltså om du skulle skicka med någonting till svenska politiker och de svenska partierna, vad skulle det vara? Alltså, vad är det du konkret vill se för förändring?
Jag skulle önska att de tänker på oss också, att vi får den hjälpen som barnfamiljer och sånt får också. Liksom att vi kan få det bättre ekonomiskt på ett eller annat sätt. Att till exempel kunna vända sig någonstans och få om man, bidrag eller någonting, om man lever liksom under existensminimum och sånt här. Liksom.
Mm.
Så att även vi då som är arbetsföra, att vi kan göra någonting fast vi inte har råd.
Tibor, tack så mycket för att du delar med dig av dina erfarenheter här i Ring P1.
Varsågod.
Tack, hej.
Tack.
Ja, känner du igen dig i Tibors erfarenheter eller har andra, då är du välkommen att ringa in. 020 22 10 10 är telefonnumret. Nu säger jag hej till Pia Schröder från Mörbylånga. Hej.
Det stämmer gott. Ska man börja och säga så här, varmt välkommen.
Ja, det är varmt. Ja. I Göteborg är det varmt idag, och stora delar av landet har väl samma ungefär. Mm. Vad tänker du om det då?
Jag tänker att jag sitter inne i skuggan och jag går bara ut om jag absolut behöver. Och eftersom jag är en gammal hundtant så har jag ju ett gäng hundar också.
Mm.
Och det där blir ju ett aber när man bor på en turistort med mycket besökare som kommer och har med sig sina hundar.
Ja.
I vått och torrt. Och när det är 35 grader i skuggan så är asfalten så du går inte barfota själv på den.
Nej.
Men du har ju inga problem med att ta med dig din hund över asfalten.
Mm.
Det är ju bättre för hunden att vara hemma i den lägenhet man eventuellt hyr eller bor i.
Mm.
Det är att man lämnar hunden i så fall på ett hundpensionat. Att man känner att hunden också ska vara med och dela familjens glädje är jättefint. Men hunden mår inte bra i den här värmen. Hundar kan ju bara andas genom trampdynorna och andedräkten.
Mm.
Och det gör ju att den har väldigt, väldigt svårt att reglera sin kroppstemperatur.
Ja, precis. Men du sa att du har själv hundar. Vad gör du med dem nu då?
Ingenting. Jag går ut tidigt på morgonen och sent på kvällen. Och skulle någon påpeka att de behöver gå på toaletten mitt på dagen, ja, då går vi ut och gör det vi ska. Men vi går inga hurtiga promenader. Vi gör ingenting överhuvudtaget så länge det är så här varmt.
Nej, ni slappar.
Ja, och det är väl också så här. Varje år så är ju hundar instängda vid vila på parkeringar.
Mm.
Och en bil i solskenet blir som en kokande kaffeburk på nolltid.
Jo, nej, men det där är väl inte ens tillåtet, eller?
Nej. Men som jag sa till den trevliga rösten i Slussen, att till och med hundutställningar där det är hundar.
Oj, vi tappar lite ljud på dig nu. Men säg igen, även på hundutställningar?
Ja, där det är hundfolk, alltså där det är uttalat hundfolk.
Mm.
Och de har sommarhalvåret ut och påpekat att det sitter hundar i varma bilar. Och okay. Då är det ju aktivt hundfolk.
Ja. Nej, det är ju märkligt ju.
Ja, och sen också det här på sommaren på Öland badar man. Och då får vi algblomning. Och då undrar folk, när kan vi bada med våra hundar när det är algblomning? Och jag säger alltid det, så det är äckligt ut så skit jag går i vattnet.
Mm.
Det behöver ju inte vara några utredningar eller kartor eller någonting. För ser det läskigt ut i vattnet så ska man inte ta i sin hund där.
Nej.
Och man ska alltid ha med sig friskt vatten så att hunden inte blir frestad av att dricka någonting annat. Jag är ingen snobb med basil eller sånt där. Utan sommarhalvåret ska hundarna inte gå i pölar som man inte känner igen och dricka vatten i.
Nej.
Hundar ska bugga. Och det är när man ser när husse och matte kommer och handlar och någon i familjen sitter kvar ute med hunden i skuggan medan familjen handlar. Det är ju så man vill att det ska vara. Lämna hunden hemma, lämna den på ett hundpang, inte ut med den varmaste tiden på dygnet. Tänk på att du ska inte gå med hunden där du inte själv kan gå barfota.
Nej. Men Pia, jättebra tips till alla hundägare i värmen.
En sak till. Om du som bor har möjlighet att ställa ut lite fat med vatten till igelkottar och fåglar och insekter så de också får lite bra värmen.
Vi ska tänka på alla djuren. Tack Pia för att du ringde. Hej då. Hej. Hej. Elisabeth Berglund i Värnamo. Hej Elisabeth.
Hejsan.
Vad vill du prata om?
Jag lyssnade på programmet och hörde där med att vi ska spara på el. Och det är ju väldigt bra. Och då kom jag på ett väldigt lätt sätt att spara på el. Är någonting som mer och mer folk använder som inte behöver. Och det är generativ AI. Så varje sökning du gör med AI istället för vanligt drar ju tydligen 20 gånger så mycket energi. Och det är att nu gör jag en rolig bild. Nu skriver jag en sång till 50-årsfesten. Eller skriver, utan jag skriver lite prompter och så blir det. Det drar väldigt mycket energi. Och det finns ju ingen anledning att göra det. Så att där kan man spara väldigt lätt. Och dessutom bygger ju generativ AI på stöld. Så att det är lite omoraliskt att använda det.
Ja, alltså samtidigt så är det ju så här. Generativ AI är ju en teknik som finns nu. Och som också gör stor nytta. Och som många människor använder av sig av i sitt arbetsliv. Och utvecklar nya tekniker och verktyg och så vidare. Alltså, men är du emot liksom AI generellt? Eller är det mer du tänker så här, man behöver inte
absolut
göra ett inbjudningskort
inte.
Med AI? Eller liksom, vad är...
Nej, ja, precis. Jag tänker att allt det där onödiga användandet finns ingen det finns ingen anledning, det är ingen rättighet att ha kul med AI. Ska vi använda den så ska den ju användas. Tänk till exempel läsa av röntgenbilder och hjälpa läkare. Mm. Du har en jättestor mängd data som vi inte kan gå igenom.
Ja, precis.
Men
är det inte... Ja, jag förstår. Men det kanske är en rättighet att få leka med AI. Det är många människor som behöver lära sig hur AI funkar. Kan inte det vara bra då att börja lite så? Men jag gjorde en liten låt.
Nej.
Eller? Nej?
Nej, nej, absolut inte. Jag har musiker som har liksom provat det här och lagt in liksom prompter och fått fram Johnny B. Good, liksom den låten, fast bara lite förändrad.
Du, Elisabeth,
och det
du fick
är många musiker.
Ja, jag fattar. Vi ska bara förklara vad en prompt är. Jag vet ju det och du också. Men alltså, det är en instruktion till en AI man skriver. Bara så att alla lyssnare inte känner sig utestängda här från AI-språket. Men en prompt är en instruktion till en AI som man skickar in.
Ja, och att man använder en prompt innebär inte att man är någon slags regissör som skapar någonting. Utan du talar om för den här maskinen, hitta någonting som är så här. Och det gör den ju. För den har ju lärt sig på andras material. Och framförallt är det ju då små artister som gör musik som kan hitta hela sina hela sitt låtarkiv.
Jo, men det där är ju ett problem givetvis med upphovsrätten, men det tänker jag också att det kommer komma mer, vi får se hur det, vad som händer med det. Men Elisabeth, jag uppskattar din åsikt här, Ring P1. Bort
jag
med...
Får jag bara säga en sak till?
Snabbt.
Erin Brockovich. Ja, Erin Brockovich har gjort en lista över alla dessa dataserver center som håller på att byggas. Så det är en jättestor miljökatastrof. Om ni minns den filmen med Julia Roberts. Så gå in och kolla på det. Det är ett större miljöproblem än vad vi tror. Och
de Elisabeth, all ny teknik kräver ju såklart el. Ja, Elisabeth, tack för att du ringde.
Hej.
Hej. Ja, Leif Engström i Kungsbacka. Hej Leif.
Ja, hejsan.
Vad vill du prata om?
Ja, nej, men jag vill prata om språket, och det här med AI är ju också, hänger ju också ihop med språket ju, eftersom man använder. Och jag är ju mer positiv till AI som någonting man kan leka med, som du säger. Men det som jag ringde in och ville prata om, det är, heter expressive writing, eller reflekterande skrivande på svenska då.
Mm.
Och... då är det ju, alltså många kan ju känna idag att man behöver kanske förstå både sig själv och sin omvärld. Och då kan man använda den här metoden, uttrycksfullt skrivande eller reflekterande skrivande, som är en etablerad metod. Det är en man i USA som heter James Pennebaker, han utvecklar den här metoden.
Men det låter typ som att skriva dagbok, men det kanske är mer avancerat.
Ja, men dagbok är ju en form av uttrycksfullt skrivande. Det som är specifikt med den här metoden, det är ju att det finns särskilda övningar för att du ska komma igång och få liksom nya infallsvinklar, nya tankar och idéer. Och det bygger ju mycket på det som man kallar för flödesskrivande. Att man skriver på, va, utan att tänka på stor bokstav och grammatik och sådär, utan... Du så att säga fritt associerar, men du använder ditt skrivande för att få ner det på papper.
Vad innebär det för dig då att skriva på det här sättet?
Ja, nej, men för mig har det inneburit för det första en utveckling av mitt språk. Så för att tangera det här som du pratade med den förra som ringde in med AI, så är det ju uppenbart att AI... har ju en viss jargong, va? Men känner man då sitt eget språk och hur man själv uttrycker sig, så skrämmer ju, alltså AI skrämmer ju inte mig alls, utan sen hennes argument är att det tar en massa energi och så, det får man väl liksom lösa det problemet. Men AI som språkmodell är ju väldigt intressant för alla människor, där kan man ju söka fram saker och ting. Men det är ju viktigt att du själv vet, alltså att du själv har en identitet.
Slutligen då, om du nu riktar dig ändå till våran publik här, om man inte har skrivit någonting innan egentligen, hur ska man komma igång?
Då ska man komma igång så här att en enkel övning är att du tar ett papper, du tar en penna, kanske om du vill skriva på datorn kan du göra det, och så bara du sätter dig ner och sen så kan du blunda i 10 sekunder och sen så tittar du och sen så försöker du hitta någonting som du ser framför dig där du sitter. Det kan ju vara till exempel en trädgårdsstol, ser jag nu framför mig här. Och sen så kan jag då tänka, hur kom den på platsen där den står.
Leif, nu måste vi komma till sak. Då skriver man om det. Tack så mycket. Tack, vi får sluta där. Tack för att du ringde. Ring P1 är tillbaka på måndag. Då är det också från Göteborg med Carina Holmberg. Och vi som gjorde programmet idag var producent Tove Orbeck, digital redaktör Maria Schnell, tekniker Peter Lindqvist, i telefonslösen satt Lisa Pros och Filippa Jangmalm. Nu blir det snart nyheter och efter det är det premiär för programmet Språket i valrörelsen, som jag verkligen tycker att du ska lyssna på. Då får du reda på vad politiker verkligen menar när de pratar. Missa inte det. Yeah.